Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu har jag till våran studio bjudit hit Maria Alves Persson. Välkommen.
Tack.
Och jag träffade dig på ett möte för några veckor sedan. Då fanns det i tidningarna så här att kom till ett möte som handlar om trygghet i Tyresö. Och dit kom väldigt mycket olika människor. Det kom dit folk från fritidsgårdar, det kom dit folk från kommunen, politiker, kvinnojour. Och så kom det några mammor, vanliga mammor. Och du var en av dem, Maria.
Ja.
Och du ställde eller satt där och pratade ganska mycket om din synpunkt på, ja, på Tyresö och allting sånt. Hur kom det sig att du kom på det här mötet?
Jag blev medlem i Socialpartiet och sen dess så försökte jag gå på alla möte. Och det var av de inbjudna som jag har fått. Och jag tycker att det är jätteviktigt att förstå, att engagera sig och att försöka förändra. Och det enda sättet att förändra är att gå in på sådana möten och försöka delta.
Du gick med i Socialdemokraterna?
Ja.
Hur kom det sig att du gick med i Socialdemokraterna?
För att jag ville förändra.
Du ville förändra?
Jag ville förändra.
Ja. Och när du pratade om dig så sa du, jag är från Brasilien. Och så började du berätta om olika saker. Kan inte du berätta, vem är du och när kom du till Sverige?
Jag är Maria, en stark kvinna. Jag är född i Brasilien, Espírito Santo. Jag kom till Sverige för 17 år sedan. Och sen dess så har jag tagit Sverige med hjärtat.
Vart hamnade du när du kom till Sverige?
Tyresö.
Du kom till Tyresö?
Till Tyresö.
Hur kom det sig att du flyttade till Sverige?
Oj, det var en lång historia. Jag sökte faktiskt ett bättre liv. Och det fann jag här i Sverige. Och sen det så har jag varit i Sverige.
För du pratade om att det här med att det var i Brasilien så var det rika människor på ett sätt och så var det fullt med fattiga, att det var stora klyftor.
Det är fortfarande stora klyftor.
Ja, det är stora klyftor.
Och det är viktigt att poängtera att när man pratar om Brasilien så tror alla att sol och bad. Men det är mycket mer än så. Det är stora klyftor, det är väldigt mycket orättvisa. Och folk är väldigt, de kämpar varje dag. Men de är glada och de är nöjda. Och de är beredda att dela med sig trots att de lever i stora svårigheter.
Och vilken sorts familj är du uppväxt i? Är du uppväxt i en välmående familj eller?
Nej, det är en komplicerad situation, en komplicerad familj. Mm. Svåra förhållanden. Min pappa drack väldigt mycket. Mamma jobbar väldigt mycket. Så vi fick klara oss på egen hand.
Fick du bra utbildning?
Gick i gymnasium. Mm. Gick ut i gymnasium i Brasilien.
Och hur gammal var du när du funderade på att flytta till ett annat land då?
Då var jag 22 år när jag kom till Sverige.
22 år. Och i Brasilien, känner man till Sverige då?
Nej, på den tiden så var det lite svårt. Men inte så mycket.
Men hur kom det sig att du kom till Sverige då?
Ja, jag hade en väninna som flyttade till Sverige. Då fick hon barn. Och hon behövde en barnvakt.
Aha, en barnflicka.
Barnflicka. Och så kom jag till Sverige.
Och passa barnen?
Precis.
Hur var det att komma hit då? Vilken årstid kom du?
Det var 93.
Och vilken var det, på vintern eller
så? På vintern.
Hur var det då?
Otroligt.
Vad var ditt första intryck?
Det var faktiskt jättebra. Det var kärleken vid det första ögonkastet.
Det var det?
Det var det.
Vad var det du tänkte på då? Vad var det som gjorde att du...
Jag gillar kyla.
Du gillar kyla? Från den del du kommer i Brasilien, är det kallt där?
Nej, det är varmt.
Det är varmt?
Det är väldigt varmt.
Mm. Och var bodde din väninna någonstans?
I Sikvägen.
Jaha, okej. Okay. Mm. Tyckte du att det verkar rikt eller fattigt när du kom till Tyresö?
Det var väldigt annorlunda.
På vilket sätt då?
Det var rik på något sätt.
Mm.
Jämfört med det jag hade. Det var... Allt var rent och det var fint och lekpark överallt och det var väldigt annorlunda.
Väldigt annorlunda.
Väldigt annorlunda.
Och då bestämde du dig för att stanna?
Ja.
Mm.
Det bestämde jag för att stanna. Men jag fick inte det.
Du fick inte det?
Det blev bara svårare och svårare att stanna på den sidan. Så var det ju, ja. Jag fick åka tillbaka till Brasilien efter några månader.
Och sen vad hände då då?
Och idag, då var det en lång, då tillbaka till verklighet.
Ja.
Ja, då jobbar och tillbaka till skolan och försöker göra någonting positivt.
Vad jobbar du med i Brasilien?
Allt möjligt. Jag jobbar i bageri, har jobbat som städare, har jobbat och passa barn som barnflicka. Allt möjligt.
Men hade du varit länge då i Sverige som barnflicka här?
Ett halvår.
Ja. Och vilket språk pratar du med barnen?
Portugisiska.
Du gjorde det?
Ja.
Mm-hmm. Lärde du svenska någonting det här första halvåret?
Jo.
Det gjorde det?
Jo, för min väninna var gift med en svensk.
Ja.
Och min väninna har lärt sig svenska på ett halvår.
Oj!
Ja. Och då ställde han stora krav på mig. Så frågade han hela tiden, har du lärt dig någonting då? Har du lärt dig någonting då?
Aha.
Och då på den väg så var så jag försäker ju. Så när jag åker tillbaka till Brasilien så tog jag med mig en massa Dagens Nyheter och spelade in massa samtal från radio. Och det, på den väg fick jag lära mig.
Men det var ju väldigt seriöst och ambitiöst.
Ja.
Ja, vad kul.
Ja.
Men du bestämde att du ville tillbaka till Sverige.
Ja.
Och det gjorde du sen då?
Det gjorde jag sen.
Och när du kom till Sverige, vad gjorde du då? När du inte var barnflicka, vad gjorde du sen i Sverige?
Sen när jag kom till Sverige så då hade jag pappa till mina tjejer. Det var inte så lätt.
Du hade fått barn?
Ja, precis.
I Sverige?
Jag fick barn i Brasilien och han åkte dit. Och sen fick vi uppehåll till stan och då kom vi tillbaka till Sverige. Och då var ju det då man kommer in i verklighet.
Mm.
Då syns precis allt klart och tydligt. Då ska man skaffa jobb och då ska man komma in i samhället. Och det är inte så lätt.
Nej.
Nej.
De är 18 och 16 nu, dina flickor.
Ja, precis.
Och sen har du fått tvillingar.
Precis.
Okej. Okay. Det är därför det heter passion.
Precis.
Ja. Du träffade passion.
Precis.
Okej. Okay. Vad bosatte ni er då?
Då bodde han i Upplands Väsby.
Okej.
Okay. Pappa till tjejen. Och sen efter några år så vi lever som serbo.
Mm.
Och då gick inte förhållande. Och då gick vi skilda vägar. Och sen det så var jag singel. Och sen träffade jag Persson.
Okej, okay, sen träffade du Persson.
Precis.
Och gifte dig heter Maria Alves Persson.
Precis.
Okej. Okay. Mm. Och då bodde du i Tyresö?
Ja.
Ja. Var bodde du då någonstans?
Kindelgren.
Jaha, Kindelgren.
Mm. Mm. Kindelgren.
Jag bor inte så långt ifrån där. Mm. Jag har bott på Kanelgren förut. Mm. Och nu bor jag på Ranunkelgren.
Mm.
Det är väldigt trevligt där.
Mm. Det var det bra. Ja. Då var ju...
Så hur länge har du bott i Tyresö nu?
Har jag bott 17 år i Tyresö.
17 år?
Ja.
Ja.
I 17 år.
Vad tänkte du bli eller jobba med sen då? När du...
Jo, sen då var Emily år. Mm. När jag började på jobb på Björkbacken fick jag fast tjänst och då sa jag till chefen, nu ska jag plugga till undersköterska.
Du var liksom biträdde från
precis,
början?
Mm. Precis. Sen pluggade jag till undersköterska 2007 blev jag okay. klar.
Och där har du jobbat?
Precis.
Och det är ett fantastiskt bra ställe.
Ja, det är det.
Och nu ska de riva det?
Ja.
Var det därför du blev politiskt intresserad när han började fundera på att riva Björkbacken? Eller?
Jag hade alltid velat, men jag visste inte hur man skulle komma in.
Nej.
Så var en dag när Mattias Stegner stod på Grönesringen. Och då gick jag förbi och frågade honom, hur kom man in i politiken?
Just det.
För jag ville påverka. Och då visade han mig, då sa han att du går in på den där utbildningen, kandidatutbildning.
Aha.
Och då meldade jag mig.
Bra. Hur länge sedan har du varit här?
Det var i september.
Alltså september i år?
Ja.
Du har varit med i september, oktober, november, i 3 månader?
Ja.
Åh, en riktig färsk person inom politiken.
Ja.
Perfekt, Maria. Det är det man vill, att folk ska gå med och engagera sig. Ja. Men på Björkbacken, trivs du bra på Björkbacken?
Jag trivs bra.
Har du sett saker och ting som du vill förändra där när det gäller Björkbacken för att... Det händer ju mycket med äldrevården i Tyresö.
Jag hade velat förändrat. Men nu är det lite trist. Det kommer att finnas jobb kvar till 2020. Så då kommer det att finnas kvar där.
Du pratar om en nedläggning av Björkbacken.
Ja, precis.
Och byggandet av något nytt istället.
Precis.
Ja.
det finns mycket att förändra. Man får ju förändra varje dag lite grann.
Och de här åren som du har jobbat, tycker du att det går åt rätt håll eller hur tycker du att det går?
Det har gått åt rätt håll,
ja,
tycker jag. Det är bra vård.
Det tycker jag också, som har haft min mamma där.
Jag vet.
Min mamma var först där och trivs jättebra. Tyvärr så var hon lite dement och så hamnade hon tyvärr på Carema på Farmarstigen. Och då funkar det inte alls. Och sen kom hon tillbaka till Björkbacken. Och vi var jättenöjda med Björkbacken. Fantastiskt bra personal.
Så jag tycker att det är väldigt bra vård. Bra personal. Och kunnig personal är det också. Inte för att jag jobbar det, men det ligger väldigt varmt och hjärta.
Men när du gick på det här mötet om trygghet, vad var det du sa då egentligen? Om hur var tryggheten? För du höll faktiskt ett litet anförande där om när du kom till Sverige och hur det är nu. Vad var det du sa?
När jag kom till Sverige, man kunde inte se någonting illa. Det var ju, man såg aldrig någon. Man läste aldrig att någon blev påkörd, att det hände ett brott där och ett brott där. Så det är jätteskillnad 17 år sedan och nu. Det händer väldigt mycket. Det är som att folk har gjort så här mycket från, har gått ifrån varandra.
Det var ett tryggare samhälle då?
Det var ett tryggare samhälle då. Det är klart att det går inte att jämföra Brasilien och Sverige. Det ligger väldigt långt ifrån.
Fortfarande är det här extremt tryggt.
Precis. Men det är inte samma trygghet som det var för 17 år sedan. Det har förändrat i Sverige.
Vad är det som har förändrat, tror du?
Ärligt talat tror jag att människor har förändrat. Det kanske är så att man bryr sig inte lika mycket om varandra. Man är inte man av varandra på samma sätt. Sen vet jag inte, det kanske är bara min uppfattning. Och sen att man förlitar sig väldigt mycket på att den där skyddsnät ska ju ta hand om allt. Men så är det inte. Var och en måste gå in och göra sitt som medborgare. Man kan inte bara förlita sig på att det där skyddsnät ska hela tiden hålla kvar. För det kommer det inte göra. Om man inte går in och försöker också förändra. Och ta lite del av samhället. Det är ju vårt samhälle.
Ja, precis. Du menar att folk kanske är lite mer egoistiska nu?
Ja.
Vi har inte samma kollektiva känsla att vi ska bry oss om de här trygghetssystemen.
Nej.
Sen hörde jag dig på ett annat möte när du pratade om skolan. Där du också hade väldigt mycket att säga om. där du kom in i väldigt bra. Liksom, för du har inga problem att ställa dig inför 40 Nej. Personer och säga vad du tycker. Du ställer upp och säger, jag har 4 barn, jag vet vad jag pratar om. Och pratar om att gå till skolan och titta hur det funkar för våra barn. När barnen kastar stolar på lärarna. Vad tänker du där om skolan?
Jag kommer in för att han ville göra en behandlad motion om att lärare skulle gå in och göra prov. Jag kommer inte ihåg vad varje år, var sjätte månad. För att
testa
lärarens kunskap.
Ja, det var en motion inom Socialdemokraterna. Ja, precis, som du tyckte till om.
Ja. Och jag tror att innan man testar lärarens kunskap, då måste man kanske testa lärarens psyke. Hur mår lärare? För att det är väldigt lätt att säga, nu testar vi kunskap, men det är otryggt i skolan.
Det är otryggt i skolan?
Det är otryggt i skolan. Det är barn med diagnoser, de växer väldigt mycket. Så det finns inte tillräckligt med hjälp. Lärare kanske inte har tillräckligt med kunskap inom området som barnen behöver ju. Skolorna har ju krympt på något sätt. Det finns inte tillräckligt med utrymme.
Nej. Man har inte samma resurser.
Inte samma resurser. Och då står det och pratar om att ska testa lärarkunskap. Men man måste ju behandla först de barnen som behöver, som är utåtagerar ju.
Vad tänker du vad som har hänt i skolan? Varför är det så många mer barn som har särskilda behov och mår sämre i skolan? Och varför har skolan blivit otryggare? För den har ju blivit, det visar en massa undersökningar också på. Vad tror du har hänt?
Varför det har ökat ju alla diagnoser, det kan jag inte svara. Nej. Eftersom det ligger i arv och sen att det är miljö som påverkar och så vidare. Men sen är det så att varför skolan har ju krympt, det är ju en politisk beslut.
Ja, det är det. Att man inte satsar lika mycket.
Precis. Och varför satsar man lika mycket? Då kanske det för att det finns en medborgare som inte kanske ställer krav. Som inte visar att okej, här är det faktiskt vi medborgare som bestämmer. Och politikerna faktiskt jobbar för medborgarna. Sen, jag förstår inte hur kan det vara så svårt Det är ungefär som att ta hand om hushållsekonomi. Jag måste ju verkligen prioritera att det ska finnas mat och det ska finnas varma kläder till barnen, taket över huvudet. Och jag tror att på samma sätt är ju politikerna och medborgarna.
Om jag då tittar på, för 30 år sedan jobbade jag som lärare, 5 år i Tyresö. Jag jobbade på Nybyla skola, jag jobbade på Kumla skola. Då hade vi helt andra resurser. Då var det så att då hade man speciallärare. Var det en klass som hade lite jobbigt, så tog man in en extra lärare som var flera lärare. Och barnen hade, alltså då fanns det dessutom specialskolor för barn med särskilda behov. Så vi hade väldigt mycket speciallärare som kunde ta hand om ungarna. Sen har vi sparat och sparat och sparat och sparat och sparat. Nu har vi massa barn i en klass som egentligen skulle behöva egen uppmärksamhet. Och nu har vi inte längre råd med det, säger vi. Och som du säger, det handlar om prioritet, eller hur?
Ja.
Höja skatten eller använda pengarna till det ska göra.
Mm.
Och det är väl likadant inom äldrevården också. Det är väl också besparingar.
Ja.
Så vad ska du göra som politiker nu, Maria? Nu har vi identifierat 2 problem här. Här sparar man på barn, här sparar man på äldre. Vad är det vi ska göra då, tycker du?
Oj, det här, jag har verkligen massa åsikter.
Det är rätt. Man ska ha många åsikter. Man ska göra som du, Maria. Man ska gå på möten och säga vad man tycker.
Ja, om man ska gå in på, man går in på integration och man går in på, det heta nu är flyktingarna.
Mm.
Det är det som är hett just nu. Alla pratar och alla är så arga.
Är alla arga?
Ja, det på något sätt. Om man går in och läser ju om det, så fort det händer något så det är ju, folk klagar jämt på att det är okej, men vi ligger så här för att pengarna går till flyktingen och si och så. Mm.
De som har fått permanent uppehållstillstånd. Tyresö ska ta emot ett antal personer som ska bosätta sig i Tyresö.
Precis.
Som måste få lägenheter.
Precis. Mm. Det är klart de måste få ju. Ja. De måste få hjälp, absolut. Mm. Jag,
sen kan man ju undra så här. Jag tycker det är helt rätt att människor ska få bostäder.
Ja.
Men den rättigheten borde egentligen alla ha. Det är egentligen konstigt att inte vi har den rättigheten för alla.
Precis. Precis.
Så det är en mänsklig rättighet att ha någonstans att bo.
Ja, det är en känslig ämne faktiskt. Det är jättekänsligt. Så jag vet att det kan väcka massa känslor i folk där ute och massa tankar. Men det är ju så att man måste se över hur man har själv. Sen självklart man måste hjälpa andra, absolut. Mm. Man måste öppna porten och öppna armarna och välkomna, absolut. Men man måste också ge folk möjlighet att det blir någonting.
Just det, att få jobb.
Ja.
För du kom till Sverige och kunde börja jobba.
Mm.
Hur har du tyckt, om du tänker så här, de som kommer hit nu kommer inte speciellt lätt.
Nej.
Du kom i en annan tid.
Mm.
Hur tyckte du att du blev bemött? Kände du av till exempel, för nu pratar man väldigt mycket om rasism.
Ja.
Man pratar om att svenskar är rasister och så vidare. Mm. Hur känner du med det? Tycker du att du blev dåligt behandlad när du kom till Sverige?
Nej.
Kände du av någon rasism?
Nej, jag har aldrig upplevt det.
Du har aldrig upplevt det?
Nej.
För du ser väldigt solbränd ut.
Ja, jag är svart. Det är som jag säger på jobbet, jag är svart.
Säger man så? Säger man att man är svart?
För jag har inga problem om min hudfärg och hur man... Jag har absolut... Däremot om man är ju väldigt negativ och säger på ett negativt sätt, då kan jag visst reagera. Och jag ser att personer gör skillnad för att jag är mörkhed. Då kan jag reagera. Men annars har jag absolut inga problem. Jag är född i Brasilien och jag kommer aldrig bli svensk. Visst, men fast jag är svensk medborgare, men jag kommer aldrig bli svensk. Jag är brasse.
Och i Brasilien har man väldigt mycket olika folkslag egentligen, va?
Ja.
Det är en väldig blandning.
Ja, ja, mycket blandning.
Och nu har vi ganska mycket blandningar i Sverige också.
Precis.
Och på Björkbacken, ni som jobbar där.
Motkulturellt.
Mångkulturellt.
Ja,
min mamma hade jättegulliga thailändska vårdare och alla möjliga. Märker du av det när du jobbar? Att någon liksom behandlar... Alltså, äldre människor, är de fördomsfulla? Tänk att nej, jag vill inte bli... Jag vill ha någon som är vit. Finns det någonting sånt hos de äldre?
Ja, det visst. Det kan hända.
Det kan hända?
Ja, och det är helt normalt.
Det är helt normalt?
Ja, det är helt normalt. På den tiden så hade kanske inte svarta människor som undersköterska, det vet man inte.
Men känner du att du blir okej behandlad på jobbet? Du...
Jag blir behandlad. Jag blir bra behandlad på jobbet. Det är inga problem.
För du är Maria?
Jag är Maria.
Och du är en stark kvinna?
Jag är en stark kvinna.
Eller hur? Det är det som är det viktigaste egentligen. Det sitter liksom inte på utsidan. Det sitter i hjärtat.
Absolut.
Eller på insidan. Ja. Ens värderingar, hur man tänker.
Jag har min plats.
Ja. Ja, nu går vi tillbaka till det här med trygghet. Det vi diskuterar. För att det här är ju någonting nu som kommer att vara väldigt... Vi kommer ha utmaningar, kallas det, eller problem eller vad man... I Tyresö också. Mm. För vi kommer ta emot väldigt många människor och vi kanske inte har jobb på samma sätt som förut. Mm. Och då är det väldigt viktigt att alla som har varit, som har gjort den här resan in i svenska samhället, hur gör man det på ett bra sätt? Hur gör man det här med integration på ett bra sätt?
Ja, jag tror inte att det finns integration om man inte lär sig språket.
Nej.
Det är svårt att integrera ju.
Och få jobb.
Och få jobb. Mm. Så det viktigaste är att man lär sig språket, att man tar del av samhället. Jag tror också att det måste finnas krav. Det är jätteviktigt. Krav på att man ska lära sig språket.
Mm. För du pratar väldigt bra svenska.
Ja, tack. Ja.
Hur gjorde du för att lära dig bra svenska?
Prata.
Du pratar?
Jag pratar. Ja. Prata. Försöka lära sig ett nytt ord varje dag. Prata så mycket som bara går.
Ja. Dina barn, de är uppväxta här.
Ja.
Talar de... portugisiska?
Ja.
Och de tänker på svenska, eller?
Precis. Det gör vi.
Du tänker också på svenska. Man brukar räkna på sitt hemspråk.
Ja, det gör jag.
Det gör du fortfarande. För det var någon som sa så, när man börjar räkna på det nya språket, då har man lämnat sitt gamla hemland.
Både och.
Du kan räkna både två.
Ja.
Men nu... Maria, du som faktiskt alldeles ny gett in i politiken, vad vill du göra? Vad skulle du vilja ha för uppdrag? Liksom? Vill du sitta i nämnd? För det är också en grej. Jag träffade dig på ett politiskt möte. Och då, för alla som inte vet hur politiska möten är, så är det så att man har en dagordning som man följer helt och hållet. Och så hade man motioner, det vill säga förslag på olika saker. Mm. Och där finns det... Man vill att någon ska besluta att, och så står det någonting, och så att, och så står det någonting. Och det är det man diskuterar. Och det är ju väldigt, vad ska man säga, en väldigt fyrkantig form. Så det är ingen stor diskussion. Men du var väldigt bra, för du gick upp i stort sett på alla frågor och tyckte någonting om alltihopa. Sen satt jag bredvid dig och fick tala om, du måste tycka om att-satsen. För det är den man tycker om och det är den man beslutar om. För det är det som händer i kommunfullmäktige eller riksdagen. Man beslutar att. Så att det är liksom en väldigt, vad ska man säga, tråkig form av demokrati. Men samtidigt får man ju diskutera saker med vettiga människor. Vad tyckte du om att gå på politiskt möte? Har du varit på många?
Nej, det var det första.
Det var det första?
Ja, det var första.
Bra jobbat alltså.
Ja, det var det första. Jag hade tur. Jag satt bredvid dig.
Ja, jag vet. Det är därför du sitter här. För jag tyckte det var så intressant att du... Ditt första möte, du håller brandtal där för oss allihopa. Men hur tänker du? Vad vill du? Vad är dina ambitioner?
Ambition är att gå vidare.
Ja, vad vill du, vilka frågor tycker du är viktigast?
Skolan ligger väldigt nära, varmt av hjärta.
Ja. Mm. Dina barn går i skola i Tyresö?
Ja.
Vilken skola går de i?
Nypkärrostimmet.
Ja. Och dina äldsta barn har gått här?
Ja, allihopa.
Allihopa. Gick de gymnasium här också?
Nej, i stan.
I stan, ja. För numera så är det knappt... Tyresö gymnasium har inte många linjer, va?
Nej.
Så skolan tycker du?
Ja, skolan och äldrevård ligger väldigt varmt.
Det är väldigt bra ämnen faktiskt. Ja. Det är ju faktiskt det viktigaste vi kan syssla med, nämligen människorna i den här kommunen.
Ja, och trygghet såklart. Ja, trygghet. Det vill vi alla.
Ja. Om man då säger trygghet som faktiskt är en väldigt kontroversiell fråga just nu.
Ja.
För vi är ovana med, Tyresö har varit väldigt, vad ska man säga, vi är en liten snäll skärgårdskommun utan problem egentligen. Så plötsligt så har vi hamnat i ett annat läge där vi har fått mycket större problem så att folk har blivit rädda. Det står lite på Facebook också. Hur tycker du man ska handskas med det?
Man måste gå ihop.
Ja.
Det är vad jag tycker.
Mm.
Inte står och väntar på att politikerna ska göra saker. Eftersom de jobbar ju för mig och för dig och för alla oss. Så att det är vi som fattar beslut faktiskt.
Mm.
Ta saker i egna hand.
Hade inte startat någon grupp för mammor uppe på Graningsringen?
Nej, nu är det så att den gruppen heter Trygga i Tyresö. Och jag har försökt få med alla, jag skrev ut på Facebook. Men det blev lite svårt. Så ingen som dök upp på möte.
Okay.
Sista möte. Men då är det så att nu ska jag samarbeta med Brännpunkt.
Just det.
Okay. Ja.
Och Brännpunkten, för de som inte vet det, det är den verksamhet som finns precis vid Ica Ringen.
Precis.
Som har en väldigt bra ungdomsverksamhet.
Precis.
Fritidshem egentligen.
Precis.
Och även lite idrottsgrejer, va?
Precis.
Ja. Och den lokalen kan man använda.
Precis, och det ska jag samarbeta med olika föreningar här i Tyresö. Och nästa möte är den 22.
22 december?
Ja.
Alldeles innan jul?
Ja.
Då ska ni träffas på...
På Brännpunkten.
På Brännpunkten.
Precis.
Hur dags då? 18?
Till 20.
Till 20. Mm. Och diskutera trygghet på ringen.
Precis. Och alla är välkomna dit så för att se och diskutera. Så det är jättebra om...
För det var flera mammor där på mötet.
Nej, faktiskt inte.
Jag menar på det här med första mötet jag träffade
precis,
dig.
Ja, precis. På första mötet.
Då var det flera mammor. Ja. För det var, tycker jag, var häftigt att ändå kom vanliga mammor som... Du var en av dem som satt där.
Ja, precis.
Inte en byråkrat, utan en människa från verkligheten.
Precis.
Ja.
Men nu försökte vi få en människa från... Helst från Granensring och sen Bålmåre. För att ta i tur med alla barn som... är in på torget på Granisringen.
Som hänger där på torget.
Som hänger på torget, precis.
Mm.
I sista försök så har jag försökt gå ut och prata med alla som jobbar på torget. Som äger kiosker och de andra affärerna.
I somras när jag var där, jag var nämligen intervjuade de där killarna som hängde där. Mm. Då satt ju de där på den här uteplatsen eller vad man kan säga för någonting. Och där hängde de. Och det är inget bra ställe för unga killar att hänga på kvällarna.
Nej.
Så det behövs ju folk som bryr sig.
Precis.
Så att de kan göra någonting annat.
Precis.
Och det finns ju fotbollsverksamhet, det finns lite andra grejer. Och några av de killarna är med i de här fotbollslagen som har startats upp på Brännpunkten, vet jag.
Precis. Ja. Så det är ju ett första försök nu.
Ja, och då krävs det att föräldrar som bor där uppe är med.
Precis. Mm. Det krävs att folk engagerar sig. Det krävs att folk öppnar ögon och ser att det här är bra för oss och inte bra för mig.
För din kärlek till det här landet vill du ska fortsätta, eller hur, Maria?
Absolut.
Ja, för det var det som... För det jag tyckte du var duktig på, du var ju duktig på att berätta om... Liksom, jag tyckte du sa någonting så här att... jag kommer från ett land med klyftor, och när du kom till Sverige då kunde du prata med dina chefer och, och du åkte tillbaka och sa jag kunde prata med vem som jag var liksom vi var på samma villkor. Det var väldigt kul att höra dig, för det är egentligen jämställdhet och jämlikhet.
Ja, och det var det som fick mig att fastna i Sverige, för att jag tyckte att jag blev behandlad på samma sätt.
Ja,
som en läkare och som chefen, och man såg ju mig som personen.
Och man är ju lika viktig som biträde.
Yeah.
Och man kan prata med sin chef. Och blir inte behandlad som en mindre vetande människa.
Och det som är så fascinerande i Sverige är att... det är på lika villkor, det är på samma villkor.
Mm.
Så oavsett om jag städare eller undersköterska eller biträde eller vad det var. Så kan jag sitta, jag kan prata, jag kan umgås.
Mm. Och du kan gå med ett politiskt parti,
precis.
Gå in på det politiska mötet, och fast det sitter en massa människor där som är vana att prata i motioner och säga att så ställer sig Maria upp och talar om, det här frågan kan jag, och så talar om för dem vad du tycker. Det tycker jag är väldigt, väldigt positivt. Det behövs fler människor som du, Maria.
Tack.
Ja, Maria, jag tycker vi kan avsluta där, för nu fattar ju allihopa som lyssnar på det här programmet att de också ska gå med i ett parti. Och jag som nu är liksom oberoende här, liksom reporter, vad ska jag säga, eller de kan gå med i vilket parti de vill, tycker jag egentligen. För det viktigaste är att man engagerar sig. Och att du var i Socialdemokraterna, det är jättebra, tycker jag. Säger jag, för att jag är också med i Socialdemokraterna. Och det säger jag även på radion, så alla fattar varför jag intervjuar dig. Ska vi lägga på en liten musiksnutt här på slutet så att man får lite brasiliansk känsla?
Kan du göra.
Då lyssnar vi på brasiliansk musik. Tack så mycket, Maria Alves Persson, för att du kom hit.
Tack själv.
Ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö 91,4, och jag heter Ann Sandin Lindgren.
Cafona sofredor que eu já nem sei se é meninice ou cafonice o meu amor. Se o quadradismo dos meus versos vai de encontro aos intelectos que não usam corpo.